Vi ber till dig, Gud. Tack att vi får vara med och ge av de pengar som du har gett oss. Du ser att vi i Sverige, många av oss i alla fall, har gott ställt. Att vi har möjlighet att kunna ge av det vi har till andra. Och nu ber vi att de här pengarna som vi har välsignat och samlat in idag skulle få komma den till del som verkligen behöver det bäst. Ge respektive församling vishet att kunna förvalta dem på ett gott sätt. Så att de kommer fram till barn och ungdomar, till människor som är ensamma just nu och andra behov som är stora. Tack att vi får vara med och ge. I Jesu namn. Amen. Först av allt tänker jag en eloge till dig som sitter där hemma och har slått på datorn eller lyssnar på en promenad. Det är ju otroligt vackert väder idag. Och det är ju inte illa alltså att det är någon enda människa som har tagit sig för att sätta sig och fira gudstjänst hemma och vara med i det här. Men det är väl investerad tid och jag hoppas att du redan känner det där du finns. Idag är det pingstdagen. Det har vi inte sagt hittills i gudstjänsten än, men pingstdagen, och det är ju en kristen högtid. Och jag tänker lite så där att det där är nog en av de högtider som många svenskar har ganska dålig koll på. Och jag märkte också när jag jobbat med konfirmander att när jag har ställt frågan, vad handlar egentligen pingsten om? Så märker jag att det är många som inte har en blekaste aning. Och ändå är det en så otroligt viktig dag i kyrkans historia. För runt omkring i världen just nu så firar människor den här dagen. Säkert tusentals miljoner människor firar pingstdagen just idag. Varför gör de det? Jo, allting började i ett litet hus i Jerusalem på övervåningen där. Och där satt ett litet gäng efterföljare till Jesus. De var ganska rädda, de var uppskakade efter allt som hade hänt. Och de visste knappt egentligen varför de var där. Jo, det var ju det att Jesus hade sagt till dem att de skulle gå till den där platsen och vänta där på honom. Och det hade de gjort också. Och när de satt där plötsligt så var det som att det bara smalt till. Ett dån ifrån himlen står det i Bibeln. Ett öronbedövande dån. Och hela huset fylldes av det där ljudet. Och samtidigt var det som att rummet också fylldes av en eld som låg svävande över deras huvuden. Och de märkte att de började tala ord som de själva inte förstod. Och när det här dånet smalt till så sprang också människor som fanns runt omkring den här platsen till huset för att kolla vad det var som hade hänt. Och då var det så att huset låg på en centralt belägen plats där det fanns människor från hela världen. Judar hade kommit dit från olika delar av världen. Och nu samlades de och undrade, vad är det som står på? Och förvirringen blev ännu mer total när de märkte att de här efterföljarna till Jesus, lärjungarna, de talade ord som stämde överens med vart och ett av deras modersmål. Fast de kom från helt olika delar av världen. Och när lugnet väl hade lagt sig så kliver Petrus fram, en av de främste lärjungarna, om man nu ska jämföra dem, som alltid är på tå, i alla fall medan Jesus levde. Han kliver fram och så börjar han förklara att den här Jesus från Nasaret, ni vet, han som vi dödade på ett kors, han har uppstått igen. Vi har träffat honom, vi har sett honom och många andra har hört honom tala och vi har sett hans sår. Och så säger han, och det som hänt nu, det är att hans löfte har blivit uppfyllt. Nämligen att det efter att han lämnat jordelivet skulle sända en ande, en hjälpare, en kraft, en ström på insidan av oss. Som skulle kunna få vara till hjälp när Jesus inte längre kunde vara det på samma sätt. Också någon slags fundament i den kristna gemenskapen som håller oss samman. Han förklarar det här så gott han kan. Så sker det att de blir träffade i hjärtat, står det i texten. Och de frågar så här i Apostlärningarna 2, ni kan gå hem och läsa om ni vill. Bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Och det som sker då, det är att den dagen så kommer nästan 3000 människor till tro på Jesus. som Guds son. Som den som vill förlåta våra synder och som har gett oss den helige ande. Som vi än idag tror på i den kristna kyrkan. Hipp, hipp, hurra skulle man kunna säga. Idag är det kyrkans födelsedag. Och jag tänkte där hemma, ska jag ta med en flagga och sätta här på bordet? Men jag glömde det i morse. Men tänk dig nu att det står en flagga här. För idag är det kyrkans födelsedag. Idag fick kyrkan den helige ande som är det kitt som håller samman oss. Och som också är den kraft på insidan som hjälper oss i vårt vardagliga liv. Sen händer det som är nästan helt ofattbart svårt att förstå. Nämligen att denna lilla kristna judiska sekt, alltså på några tusen medlemmar i ett litet land, Israel, går från att på 30-talet efter Kristus växer så pass mycket att det har blivit en världsreligion 300 år senare. Alltså då talar vi om 35 miljoner kristna på 300 år. Och man kan fundera på vad var det som hände? Vad var det som gjorde att de här lärjungarna plötsligt klev fram och var så entusiastiska och så gärna ville dela med sig av det de hade varit med om? Att det till slut ledde fram till 35 miljoner människor på 300-talet efter Kristus. Det finns såklart massor av aspekter. Det här skulle kunna bli ett eget bibelstudium om vi gick in på det. Men det finns en sak som Paulus, en av de främsta missionärerna, själv säger är en anledning. I alla fall tänker jag att han menar det. I Romarbrevet 5 står det så här. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den helige ande. Står det i Romarbrevet 5:5. Alltså Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan, säger missionären Paulus. Det är därför. Det är det som har hänt med oss. Genom den heliga ande har vi alltså fått en hjälpare. Och i Bibeln talas det om anden på det sättet ganska ofta. Som hjälpare, som tröstare, som vägvisare. Och det är viktiga saker hos anden, absolut. Men det finns någonting mer där också som kommer fram tydligt i den här texten. Att den heliga ande är Guds kärleksredskap nummer ett. Det är hans sätt att injicera sin kärlek in i våra liv idag. Trots att det kan verka som att ja, men Jesus levde ju för 2000 år sedan. Ja, men anden är här och närvarande. Och kan därför injicera, nästan som en sån här venkateter på sjukhusen, ni vet. Som de sätter in för att kunna spruta in olika mediciner i blodet. Det är som att anden är en sån som sitter där. Och så kan Gud, när han känner att det behövs, spruta in sin kärlek i våra liv. Och påminna oss om att vi är älskade, viktiga, värdefulla, hans barn och allt det där. Och samtidigt sporra oss också att själva leva kärleksfulla, utgivande liv. För de som finns i vår närhet. Det var det som hände lärjungarna. Genom att de tog emot anden i sitt liv så byttes den här människofruktan ut emot människokärlek och det här statusjagandet som man kan höra i evangelierna, att de jagar efter att få sitta högst upp med Jesus på tronen. Det bara är borta mot att istället längta efter att få sprida Guds rike på den här världen. Att fler människor ska få förstå vem Jesus är och att han älskar dem. Den här texten då som ni hörde Hanna läste tidigare här i gudstjänsten. Det är ett exempel och ett ganska bra exempel tycker jag på ett av alla de tillfällen där Jesus visar vad kärlek är för någonting. För jag tänker det att visst, anden satte igång lärjungarna. Men hade de inte vandrat tillsammans med Jesus under 3 års tid och sett honom röra vid människor, se på människor som är sin stora kärlek och också blivit föremål själva för hans kärlek, så undrar jag om någonting hade hänt överhuvudtaget. Det var basen som fanns där, att de hade mött Jesus och sett hans kärleksfulla blick. Och i den här texten tycker jag vi kan se ganska tydligt den kärleken och hur den men smittar av sig till sin omgivning. Vi kommer in i ett sammanhang, för dig som lyssnade förut, där Jesus är mitt i händelsernas centrum. Han är på väg via Jeriko och byvägarna in till Jerusalem. Där inne är maktens centrum. Det är påsk och massor av folk. Jesus vet att han har ett uppdrag. Ett svårt uppdrag. Snart börjar hans lidande. Och han har just i kapitlet innan förklarat för lärjungarna att nu händer det snart. Jag måste dö. Jag kommer dö och jag kommer också uppstå. Men det kunde de ju inte förstå hur det skulle gå till förrän långt senare. Men han var i alla fall upptagen av sitt uppdrag när han gick ganska populär med mycket människor runt omkring sig emot Jerusalem. Och plötsligt så är det någon vid vägkanten som ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och de som gick längst fram, de försökte tysta ner honom. Shh, det är Jesus som kommer här nu, det är viktiga grejer. Han ska in till Jerusalem, ni vet, där det händer. Men han fortsätter att ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus stannar, kallar till sig honom. Och så säger han så här: vad vill du att jag ska göra för dig? Vilken bra fråga, har jag tänkt när jag läste den här texten. Vad vill du att jag ska göra för dig, säger Jesus. Och han säger: ge mig synen tillbaka. Och kort därefteråt har mannen fått sin syn tillbaka. Han ansluter till de andra, prisandes och tackandes, medan han går framåt bredvid Jesus in mot Jerusalem. Den här texten innehåller väldigt mycket. Jag vill bara säga egentligen två saker som jag tycker är viktiga här, innan vi går vidare. Det första jag tänker på, det är att du och jag, har inte vi också ibland känt oss som den här mannen vid vägkanten? Är det inte så att vi har varit med om att någon har liksom vänt bort blicken ifrån oss? Inte velat se när vi behövde hjälp. Kanske till och med låtsat som att vi inte fanns. Bara gått på. Eller så har någon sett oss, men helt enkelt inte haft tid, inte möjlighet just nu, haft lite annat för sig eller någonting, och därför gått förbi. Jag tror det. Vi kan känna igen oss i det exemplet. Att vi ibland känt oss bortglömda, åtsidosatta, svaga, ensamma. Kanske en del känner så just nu i coronatider. Varför ringer ingen mig? Då tycker jag det är så otroligt gott att veta vem Jesus är här. Därför han går inte förbi, utan han stannar. Trots att han är mitt i sitt stora, viktiga uppdrag. Större än någon annan av oss behöver bära. Större än våra karriärer, större än våra familjer, större än allt det vi tycker är viktigt. Det är Jesus på väg att göra nu. Men han stannar ändå. Tittar på dig och säger: jag älskar dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och då får man fundera efter själv. Vad är det egentligen jag vill att Gud skulle göra i mitt liv just nu? Det kan du fundera över. Kanske du behöver bli påminn på nytt att du är Guds barn, att du älskar och viktig och värdefull oavsett vad du presterar. Kanske du behöver höra att du är okej som du är. Kanske du behöver höra att du behöver inte se ut som alla andra, därför jag tycker du är snygg. Eller någonting helt annat, jag vet inte. Fundera över vad Gud skulle kunna påminna dig om i ditt liv. Det är det första jag tänker på. Det andra jag tänker på i den här texten, det är att den utmanar oss till ett annat sätt att leva än vad den här världen ofta bjuder till. Ett annat sätt att bemöta människor som jag tycker är storartat. Och som jag önskar skulle vara en del av mitt liv ännu mera. För vem vill inte vara en kärleksfull människa egentligen? Vem vill inte hjälpa andra människor att må bättre egentligen? Ändå är vi ofta sådana som går förbi. Ändå gör jag ofta det. Jag har inte tid just nu. Jag har inte rum för den här människan i mitt liv. Jag har något viktigt för mig. Kanske imorgon, men just idag går det inte. Vi har våra ursäkter och det är egentligen mänskligt och inte så konstigt. Men man önskar någonstans att man vore mer som Jesus. Att när man möter en människa inte bara tänka: vad kan jag vinna på att vara med dig? Utan snarare: vad skulle jag kunna göra för dig? Tänk om man fick ha det perspektivet lite mer när man mötte andra människor. Vad skulle jag kunna göra för dig just nu? Jesus säger så här i Johannes 13 och 11. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar eller vänner om ni visar varandra kärlek. Vad säger han här egentligen? Jo, han säger att kännetecknet för en kristen, det är kärlek. Alla ska förstå att ni är mina vänner om ni älskar varandra. Om ni visar kärlek, då ska folk förstå Han säger också att det som han allra helst vill liksom bli ihågkommen för Jesus, det är att han var den som älskade. Han var den som älskade mest av alla. Och radikalitet, frimodighet, andligt djup, allt det här, viktiga saker, absolut. Men utan kärlek, vad är det då? Och ni har ju läst, kanske hört på bröllop, det här bibelordet om kärlekens lov från första Korintherbrevet 13. Där det står att om jag talar både människors och änglars språk så känner alla hemligheter men saknar kärlek, så är jag bara ett ekande brons, en skrällande cymbal. Då har jag liksom ingenting att komma med. Där ligger liksom hela det kristna uppdraget, att vi är kallade att älska andra människor så som vi först har blivit älskade av Jesus. För ungefär 20 år sedan så var jag på en ungdomskonferens. Det är konstigt att jag kommer ihåg det här fortfarande, för det är så många predikningar jag bara har glömt. Trots att jag är predikant själv och lyssnar väl, ganska noggrant ofta när jag hör någon predika. Men det här tillfället är 20 år sedan nu. Och det var en predikant som gick upp och berättade om ett annat tillfälle då han var kallad till en annan ungdomskonferens. Och han hade lagt märke till en enda kille någonstans i mitten som alltid liksom stod på tå. Och sträckte händerna lite högre. Nu syns de inte i bild, tror jag inte. I lovsången. Och knipp ihop ögonen lite hårdare i bönen. Han var så där extra hängiven. Han var så där starkt bekännande kristen. Och det är ju härligt. Och så gick det några olika gudstjänster eller möten. Och till slut så la den här predikanten märke till, berättade han för oss i den här predikan, att den här killen satt på en hel trave av sittdynor. Och då var det så här i den här kyrkan, att det var ganska hårda bänkar. Kanske ni har varit med om det någon gång. Och då fanns det sittdynor längst ner som räckte precis till alla. Och kyrkan var full. Det vill säga, hade den här killen då valt att själv sätta sig på 10 stycken medan ganska många andra fick sitta utan. Och så ställde den här predikanten en fråga rakt ut liksom, till ett helt hav av ungdomar som var där, inklusive jag. Och säger så här: vilken lovsång tror du att Gud blir gladast för? Den här killen sträckta händer. Eller om han hade delat med sig av de här sittdynorna till sina vänner. Och det är en bra fråga faktiskt. Och för mig där och då så blev det liksom som en väckarklocka. Att någonstans så spelade det liksom ingen roll hur högt jag skriker min bekännelse till Gud. Om den inte påverkar mitt liv. Om den inte påverkar hur jag lever det liv jag har fått av Gud. Och sen den dagen har jag försökt och misslyckats. Men att så långt jag kan vara i mitt lärjungaskap en människa som strävar efter att leva ett kärleksfullt liv. Och det är också det enda vi kan, tänker jag. Sträva efter. Vi kommer inte klara det alla gånger. För ingen av oss är Jesus. Det var bara han som klarade av det. Kärlek som Jesus ser det, det är inte romantik och känslor. Det är inte det jag pratar om just nu. Utan det handlar om ett sätt att leva enligt honom. Och det närmaste jag kan komma en definition när jag läser Bibeln ifrån Jesus själv när det handlar om kärlek, det är det som står i Johannes 15 och 13. Och jag läser det för er. Jag tycker det här är väldigt bra och kärnfullt. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Kan du hålla med om det? Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Kanske Jesus syftade på sig själv. Han gav sitt liv för dig och mig för att vi skulle få leva. För att vi skulle få syndernas förlåtelse. Kanske menar han det. Kanske menar han att all kärlek handlar någonstans om att vi kan avstå från någonting som vi egentligen vill och behöver för någon annans skull. För att någon annan just nu behöver mig. För att något annat är viktigare än mitt eget livsprojekt. Och det var det Jesus gjorde. Han stannade, trots att han var på väg in i ett viktigt uppdrag. Såg på den här människan och säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Det är kärlek, enligt Jesus. Och jag har hittills inte hittat någon bättre definition än hans. Jesus avstod ju ett helt liv för din och min skull. Det kräver han inte av oss. Men kanske vi skulle kunna avstå någonting. Lite tid för någon annan. Kanske avstå från någonting som vi hade tänkt att göra för att vi mötte någon som behövde oss just där och då. Jag tror vi skulle få en vackrare värld att leva i om fler människor gjorde på det sättet. Men sen är det ju detta att det lätt blir prestation när vi försöker liksom leva efter det här. Att ibland fastnar man i det här bara att det ska pressas fram en kärleksfull attityd ifrån vårt kristna liv. Och det är såklart att inte det blir bra. För vad är det som är kärleksfullt i det? Det är så lätt att allting blir prestation. Och det är inte meningen när vi talar om kärlek. Och därför måste vi alltid tillbaka till punkt 1. Den jag nämnde först i den här texten. Att någonstans är ju vi de personerna som sitter där vid vägkanten och som behöver Gud mer än vad vi tror, kanske varje dag. Hemma så har jag 2 stycken barn och min äldsta son, när han var 1,5 år gammal, då hade han väldigt svårt att somna. Han låg ofta där och vred sig på kvällarna och kunde liksom inte slappna av hur han än försökte. Och då brukade han ofta få vara i min famn. Och jag gick och bar på honom så här nära och liksom nästan tryckte honom mot mig för att han skulle slappna av. Och när han hade liksom tagit sig en nivå närmare emot att kunna slappna av, så ja, men, brukade han sträcka sin hand upp emot min haka så här och trycka den emot skäggstubbet. Och så höll han på så, ända tills han kunde sova. Och det var ofta det som gjorde att han faktiskt kunde slappna av och somna. Och nu när jag har ett till barn som är 1,5 år nu, så märker jag att det här kommer tillbaka igen. Jag ligger där i sängen med henne och försöker liksom få henne att somna. Och hon liksom pressar sin hand upp emot min haka så här för att kunna slappna av. Och för mig har det här blivit en bild av oss människor och i liksom relation med Gud. Att ibland så blir vi så här krampaktiga. Vi försöker liksom på alla sätt prestera oss fram till det där livet som vi skulle vilja ha. Men det går inte, utan vi behöver få slappna av i liksom vår faders famn. Och är Gud, tänker jag, ens det minsta lik liksom en vanlig enkel jordisk pappa som jag, då är jag säker på att han är otroligt glad och tacksam och känner sig upprymd om du sträcker liksom din hand så här upp och liksom vill vidröra honom en liten stund. För jag tror att det är när vi gör det som liksom laddas. Det är då liksom Jesus kan injicera den här kärleken in i vårt liv. Så att vi på riktigt kan liksom börja längta efter att göra det som är kärleksfullt. Utan att det måste bli något vi ska prestera. Något som får ske liksom mer av sig självt. Och där får man liksom känna in sig själv hela tiden. Liksom, är jag där framme att jag bara presterar utan liksom ett kärleksfullt motiv? Ja, man kanske ska backa då. Tillbaka till Guds famn igen. Då behöver jag mer av den. Så tänker jag. Och så ska du komma ihåg det också. Att du kanske känner så här, vad ska jag göra mot någon annan? Vad har jag bidra med liksom? Men det är faktiskt så här, att när vi kommer till Jesus så är han ofta den som sätter fingret just på att det är det lilla med stor kärlek som spelar roll. Den här änkan som la några kopparslantar som kollekt. Ingenting i mångas ögon, men för Jesus var det stort, för hon gjorde det av hjärtat. Och det är samma sak med pojken, ni vet, med bröden och fiskarna. Han kommer fram liksom med dem och det är nästan ingenting och det ska mättas, räcka till 5,000 människor. Men för Jesus är det någonting. Han tar de här bröden och han välsignar dem och han liksom låter dem räcka till alla de här människorna och det blir otroligt starkt vittnesbörd för de som är där. Så kan det vara för dig också. Moder Teresa, hon säger så här: alla kan inte göra stora saker, men alla kan göra små saker med stor kärlek. Tack Jesus för att du är här och tack för att vi, ja, trots att vi sitter på olika ställen nu i våra soffor, kanske på promenad eller hemma vid köksbordet, så är du lika nära ändå. Tack att du har möjligheten att injicera din kärlek i våra liv. Och du ser om det är någon som lyssnar och är med i den här gudstjänsten som behöver det på ett särskilt sätt just nu. Då ber jag att du kommer med den kraften in i den människas liv just nu. Kom med upprättelse och helande. Och lyft upp den som känner sig som ett problem i utkanten av det här diket som vi har pratat om. Och hjälp oss Gud att kunna, ja, men ibland strunta i hur det ser ut om jag, ja, men umgås med någon som kanske inte har lika hög popularitet som jag själv. Eller om vi inte får gjort det jag hade tänkt att göra. Utan låt oss få vara dina verktyg, Gud. Låt oss få vara kärleksfulla människor och hjälpa liksom, människor som är i nöd och behöver dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi kommer sjunga ett par sånger tillsammans nu. Den första heter Bygger mitt liv och handlar just om det här. Att det vi får göra nu är att vi får bygga vårt liv på Jesus. Det är en kärlek som aldrig sviker. Och han kan leda oss vidare så att vi kan få älska andra. Vi är i bön, tycker jag, där vi är hemma. Funderar över vad Gud vill säga till just dig.